Jag blir alltid förvånad när man får komma tillbaka någonstans. Så jag ska försöka dela några tankar ifrån Guds ord idag. Bara vill börja med lite reklam. Jag vill passa på tillfället här och säga någonting bara om att precis, jag jobbar ju då med bibelskola, med team uppdrag som vår organisation heter, som ju finns inom EFKs nätverk, som bland annat har Bibelskola Livskraft. Och, tack för det. Och det är ju precis nu liksom tid för ansökningar och att börja tänka på nästa år. Det är ju fantastiskt att Livskraft har funnits ända sedan 1987. Men det är också så att man börjar alltid på noll. Liksom. Man har ju inga, man vet ju inte att bara för att det har funnits liksom, eller kommit ansökningar, kommit elever i ett antal år, betyder ju inte att det kommer en enda till hösten. Utan man får liksom alltid börja med bön. Och det innebär också att varenda en som kommer till oss vill vi ta emot som ett bönesvar, som ett tacksägelseämne. Men jag har med några broschyrer här ute ifall du känner någon som är någon sånt där 18, 19, 20, 22, 24, någonting sånt där. Och som du tycker liksom, det här skulle kunna vara någonting att, för dem att fundera på. Så vår vision är ju att en ung generation, att unga människor ska få möta och landa i Guds kärlek. Att man ska inse, inte bara dem utan vi alla ska inse att vi är älskade först av Gud. Och sen när vi blir uppfyllda av detta, att vi är älskade av Gud, så vill vi också berätta om det här för andra. Och då blir vi sända ut i den här världen med de bästa nyheterna som finns, nämligen att Jesus är på riktigt. Så det får du gärna fundera på om det finns någon som du vill ge en sån broschyr till eller be för. Sen måste jag också passa på att säga någonting då. Jag skriver ju lite böcker också och där jag är, där tar jag med mig mina böcker. De är allestädes närvarande i mitt liv, känns det ibland som. Nej, men och det sista som jag skrev då, modiga vandra med kvinnorna som följer Jesus, är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, just hur fascinerande det är att se hur Jesus möter de som ofta är i marginalen eller de som liksom inte har en röst, ger han en röst. De som inte blir sedda, de ser Jesus, och de som kanske då inte människor räknar med, de räknar Jesus med. Och det har varit väldigt lärorikt för mig att liksom studera detta, och jag försöker dela med mig av några tankar om det. Så det finns ju också möjlighet att få med sig en bok efteråt sen om man vill. Men det är inte det jag skulle prata om idag, utan nådens gemenskap tar rygg på Jesus. Och jag känner mig alldeles rysligt taggad inför den här söndagen. Det känns, jag har något på mitt hjärta som jag hoppas och ber ska vara till någon här. Det är också ganska personlig predikan idag, så det blir liksom lite tankar så här. Och jag ser inte till dig vad du ska tycka och tänka, utan du får pröva och fundera på om detta är till dig eller inte. Utan mitt ansvar som jag känner det är att dela det som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta, och sen får du ta emot eller göra vad du vill med det. Men frågan då som jag funderat på, det är en gemenskap som liknar Jesus. En gemenskap som tar rygg på Jesus. En gemenskap som vill behandla människor, möta människor som Jesus gjorde. Hur skulle den se ut? Och då är det enkla, korta bibelstället som jag vill utgå ifrån. Det är också från Johannes kapitel 1. Och jag vet ju inte, jag har inte sagt det här till Selma, men visste du om det här? Alltså, vem är det då som har tjuviskat? Alltså, det är ju som att there is a God. Alltså. Johannes evangeliet kapitel 1. Men du visste väl det här? Nej, okej då. Om du säger det så då tror jag på dig. Det är nästan samma vers men det är samma innehåll. Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 17 så säger Johannes, precis som Selma sa här då, att lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Eller som vers 14 säger, som Selma läste, han var full av nåd och sanning. Jesus var full av nåd och sanning. Jag kommer från ett icke-kristet hem, ett vanligt svenssonhem. Jag visste inte riktigt vad det var att vara kristen eller att följa Jesus. Jag hade några kristna kompisar när jag växte upp i högstadiet. ja, innan det också i låg- och mellanstadiet. Jag hängde med dem till kyrkan ibland, men för mig så jag tänkte mycket så här, bli kristen, liksom, det är ingenting för mig. Ja, om Gud finns, det kanske han gör, då, om han håller sig i himlen liksom, och inte stör mig så ska inte jag störa honom. Liksom, utan vi håller oss på varsin kant om han nu finns. Men när jag kom med då liksom och insåg på något sätt att det här med Jesus, det är ju spännande. Jag kan säga ärligt att det tog nog något år där från det att jag började liksom vilja ha med Jesus att göra och att jag insåg att han ville ha med mig att göra. Så tog det nog något år innan jag typ kunde bara kalla mig kristen, för jag har liksom en bild av kristna, de är såna här. Och jag visste inte om jag ville bli sån där. Men Jesus, han var fascinerande. Han vill jag ha med att göra. Han vill jag bli lik. Men då när jag kom in i kyrkans värld så jag kom med en medelstor församling i Göteborg, ganska liten ungdomsgrupp. Men vi hade en ungdomsledare som betydde väldigt mycket för mig under det första året som jag började följa Jesus. För att han var radikal. Han var inte 19-20 som kanske många ungdomsledare är, utan han var, jag kommer faktiskt inte ihåg, 27 kanske, något sånt där. Och han jobbade med hemlösa. Det var liksom hans jobb förutom när han var ungdomsledare i församlingen. Han hängde bland missbrukare och liksom verkligen samhällets skuggsida i Göteborg. Och han drog med mig på det, och jag kunde fundera ibland nu efteråt vad mina föräldrar tänkte om det. Liksom. Han drog med mig där när jag var 17. Liksom. Vi hade bönevandring på Nordstan i Göteborg hela natten. Var vi ute och liksom pratade med människor och bad till Gud. Och ibland hade vi, han bjöd in till bönenätter, och ibland var det bara han och jag. Liksom. Och då var det så här, vi bad hela natten, och han var någon som jag ville ta rygg på, för att han levde för någonting, han brann för någonting. En sommar hade han på sig samma shorts hela sommaren så här, och jag hörde ett samtal med någon i församlingen som sa, har du samma shorts hela sommaren? Jag tvättar dem på kvällen och så hänger jag på tork över natten och sen har jag på dem nästa dag igen. Och så sa hon, men folk vet ju inte det, de tror ju att du inte sköter din hygien. Så här. Vad ska jag bry mig, vad folk tänker och tycker? Liksom? Varför ska jag lägga massa pengar på kläder när jag kan ge mina pengar till fattiga och till att som evangeliet når ut? Så här. Så det var som den bilden jag hade, att riktigt radikala lärjungar, de har samma shorts hela sommaren. Men efter något år där så flyttade han, men då hade vi en del team i vår församling, eller i Göteborg, från en organisation som liknar teamuppdrag, TMU. Unga vuxna som var några år äldre än mig och som också bjöd in mig i den här gemenskapen om att vi finns till för att människor ska möta Gud. Vi finns till för att människor ska lära känna Jesus. Så jag hamnade liksom på deras bönesamlingar, i deras evangelisationssatsningar, på församlingsplanteringar som de var involverade i. Och i deras ljusgemenskap, för det lärde jag mig där, att det ska man ha som team, ljusgemenskap, att man tänder ett ljus någon gång i veckan och så samlas man som team, och så om det finns någonting som skaver i relationerna, om det finns någon konflikt eller så, då ska allt fram i ljuset så man kan prata ut och säga förlåt, och så går vi vidare sen. Liksom. Och så läser jag böcker som tonåring. Gud finns. Gud är stor. Jag hamnar liksom bland alltså i vårt gäng där vi bara läser böcker något kopiöst. Jag hade som mål ett tag att läsa en bok om dagen. Och jag hängde på kristna second hand och köpte massa såna gamla väckelseböcker av gamla predikanter som var döda sedan länge. Det var liksom kvalifikationen för att hamna på min läslista. Det var att man skulle vara död. Typ så. Det var Finney och Moody och Torrey och han levde ju fortfarande då, men Frank Mangs och lite grann. En av mina favorittitlar på bok, det är en bok, jag tror aldrig jag läste den, ganska säkert bara läste den, men det var en väckelse i Philadelphia kyrkan i Stockholm på 50-talet. Var en ung predikant som heter Ragnar Ljungqvist. Ja, då hette man Ragnar när man var ung, tydligen. På 50-talet. När eld kommer lös. Och bara, vilken titel alltså. Det är Guds eld bara brinner. Och det var häftiga grejer. Så det var liksom det idealet som jag hade. Nu kör vi. Är det här med Jesus på riktigt? Då vill jag ha alltihopa. Då är Jesus värd att jag satsar allt på honom. För han har satsat allt på mig. Det jag inte insåg, det var att jag var jobbig. Svinjobbig. 19 år och typ visste svaret på allt. kunde förklara allting. Trodde jag visste allt, inte att jag skulle säga det, men med den attityden. Allt är svartvitt. Allt är antingen eller. Allt är antingen från Gud eller inte från Gud. Antingen välsignat av Gud eller inte välsignat av Gud. Och det var inte direkt Jesu kärlek som strömmade ur mig alla gånger. Visst var det eld som kom lös ibland. Men också en hel del självrättfärdighet. Stolthet. Dömande. Och så kantrar vi, som vi ofta gör, från det ena diket till det andra. Antingen eller, det är lätt att leva så ibland. Särskilt om man är yngre. Antingen eller. Antingen vitt eller svart. Antingen rätt eller fel. Och så vill vi växa upp och så vill vi bli mognare, bredare. Vi möter livets svårigheter och smärta. Och ibland hamnar vi att vi då bekostar eller betonar nåden på bekostnad av sanningen. Och jag vill säga att som kristna, nåden är allt. Nåden är underbar. Vi kan inte prata för mycket eller betona nåden för mycket. Men vi kan missförstå nåden. Guds nåd innebär att han ger oss inte det vi förtjänar. Men inte bara det att han liksom inte ger det straff som vi förtjänar. Han ger också till oss den välsignelse, den godhet, den kärlek som vi inte förtjänar. Det är inte bara att han håller tillbaka det som vi egentligen förtjänar, utan han ger oss av sitt generösa, överflödande hjärta det som vi inte förtjänar, nämligen att vi får leva i relation med Gud själv. Och ifall du och jag funderar på, ja, men är det så allvarligt då? Är vår synd så eländig? Liksom, man är ju bara människa och man försöker liksom så gott man kan och så. Så det där är ju tecknet på hur allvarlig vår synd är i relation till Gud. För Jesus, han kommer och tar vår synd på sig och bär vår synd på korset. Och därför så, hur allvarlig är synden? Hur allvarlig är liksom mitt hjärtas tillstånd i mig själv inför Gud? Det är så allvarlig. Och samtidigt så är det tecknet på att Guds nåd, Guds kärlek är ännu större än synden. Ännu mer översvallande, ännu mer generös. Därför är ju korset också det ultimata tecknet på kärlek. Men när vi missförstår nåden så börjar vi ursäkta det som är rätt och fel. Ingen är perfekt. Vi är alla människor. Och så lätt börjar vi tumma på sanningen. Och vi blir lätt mitt emellan. Mellanmjölk, kompromiss. Du får gärna dricka mellanmjölk ifall du gillar det. Alltså. Men vi samlas så lätt kring minsta gemensamma nämnare. Politiskt korrekt så vågar vi inte stå för något. Det jag såg också som värst som tonåring, det var kompromiss. Jag vet inte om det bara var jag med som känner igen sig i det. Som tonåring, man ville vara kompromisslös. En annan sån där profil som jag tog mycket intryck av var Keith Green, en amerikansk artist och låtskrivare och förkunnare, som tragiskt dog i en flygolycka 1982, långt innan jag blev frälst som tonåring. Och hans livsstory som är skriven av änkan, hans fru som överlevde, Melody, heter ju detta då, No Compromise! Det är så man vill leva. Ingen kompromiss. Och så ser man kompromiss och man ser liksom det här som man tycker är mjäkiga, man vågar inte stå för någonting, och så svänger vi tillbaka till det andra diket. Vi säger nej. Vi vill stå för någonting, vi står för Guds ord, vi ska stå för sanningen, vi vill vara radikala. Och så inser vi inte att ibland vi betonar sanningen på bekostnad av nåden. Och vi inser inte att när vi läser evangelierna så kanske det är ibland fariseerna vi borde identifiera oss med. Andra är inte lika radikala som vi, inte lika hängivna som vi, inte lika andliga som vi, inte lika kristna som vi kanske. Det skulle vi inte säga kanske, men det är den attityden som vi har. Det roliga är ju, om du hänger med på lite ironi så här på en sån här förmiddag, att det finns väl inga som är så dömande mot de dömande som de som tycker att de dömande har fel. Du är så dömande. du är så svartvit. Ja, är det din bedömning av mig? Det finns en rolig meme som jag kan bara se på folk att de är dömande. Vi kan förklara den sen vid fikat. Det var ett nygift par som flyttade in i en lägenhet. Varje lördag morgon så satt de och käkade frukost. Gjort ordning som en härlig god lördagsfrukost. Och varje morgon, eller varje lördag morgon de satt där, så tittade den nygifta unga kvinnan ut genom sitt köksfönstret och tittade på grannfrun tvärs över gatan som stod och hängde tvätt. Och så sa hon till sin man, alltså kolla den här grannfrun, alltså liksom hon kan ju inte tvätta, tvätten, den är ju inte ren, den är ju full av fläckar. Okej, älskling, sa mannen. Han hade redan börjat lära sig hur man gör. Nästa lördag morgon så satt de där igen, liksom käkade frukost, de tittade ut, grannfrun hängde tvätt där och så sa hon, kolla, alltså, det är inte klokt, alltså, det måste vara fel på hennes tvättmaskin eller fel på hennes syn eller någonting. Det är en massa fläckar på kläderna. Okej, älskling, sa mannen. Tredje lördagen, fjärde lördagen likadant. Och så till slut när de sitter där så tittar de upp genom köksfönstret, tittar ut och säger, äntligen har hon lärt sig. Nu ser jag tvätten är ren. Och då säger mannen, älskling, i morse innan du vaknar var jag uppe och tvättade våra fönster. Var är smutsen någonstans? I våra perspektiv. Högmod går före fall. Ibland måste vi kompromissa om vissa saker. Jag vet inte, det var förhoppningsvis säkert varit uppe. Jag är med i Kungsporten. Där just idag av alla dagar så predikar min fru i vår församling. Och jag älskar min församling, vi har varit med där länge. Men jag kommer ju ihåg det här samtalet eller församlingsmötet med den liksom hetaste diskussionen på åratal i vår församling när vi skulle prata om hur vi skulle inreda Kungsporten. Det var liksom inte teologi eller sådana frågor som var en församling att vakna till, utan det är ju frågan om hur ska vi inreda kyrkan? Ska vi ha kyrkbänkar som är liksom både traditionella men också ganska bekväma så, eller ska vi ha stolar som är moderna och snyggare? Hur löser man problemet om det har varit kyrksal med Kungsporten? Vi kör båda. Liksom. Alla ska med. Alla får vinna. Vi kör både kyrkbänkar och stolar. Och så är det ju liksom. Ibland får man kompromissa om praktiska saker. Men det är inte riktigt den kompromissen som jag pratar om att vi brottas med här. Utan en kompromiss där vi ibland börjar tumma på vad som är sant. Eller vi kanske börjar tumma på vad Gud egentligen säger om nåden. Om vi verkligen behöver älska den där syndaren. Jag tror att nådens gemenskap, alltså Guds församling, är något annat än en kompromissande klubb där vi bara samlas omkring minsta gemensamma nämnare, osäkra på att säga något, stå för något. Men det är inte heller en självrättfärdig, dömande, vi är bättre än dig-klubb. Det är den som brottas med livet, inte känner sig välkommen. Nådens gemenskap tar rygg på Jesus. Vi liknar Jesus. För han är herre i församlingen, så att hans perspektiv på livet och på gemenskap får bestämma. Vad läste vi? Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus. Jag tror inte Jesus är antingen eller, som jag tänkte när jag var tonåring. Är han antingen sanning eller nåd? Nej, han är inte där. Han är inte kompromisser. Vi försöker liksom bara politiskt enas. Vi i alla fall liksom kan träffas i samma rum där han inte vågar stå för något. Jesus är både och på samma gång. Han är radikal sanning. Och han är radikal nåd. Han är kompromisslös sanning och kompromisslös nåd på samma gång. Han vägrar att stå ut med våra halvlögner och själviska motiv och kärlekslösa ord. Eftersom han vet att synden skadar oss och nåden förvandlar oss. Han är sanningen som avslöjar mörkret. Han är den som vi får sitta i ljusgemenskap med. Vi tänder det ljuset och så får vi prata ut om det som verkligen är sant om våra liv. Hur ser det ut i praktiken då? Jo, där får vi ju hjälp genom att evangelierna berättar för oss. I Markus evangeliet kapitel 2 så står det så här. När Jesus sedan låg till bord i hans hus, i en skatteindrivares hus, då var det många tullindrivare och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, och de frågade hans lärjungar: varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. När Gud vill visa oss vad en sann människa är, då kliver han ner och blir människa. Gud som är allsmäktig, helig, rättfärdig, rättvis, oändlig i sin kunskap och sin vishet, blir som en av oss. Och här kommer Gud på middag. Gud kommer på middag. Det är en middagsgäst som jag tror att de inte räknade med. Gud käkar mat. Gud hänger med syndare. Alltså det här uttrycket tullindrivare och syndare var ett uttryck man använde på den här tiden, den här kulturen, om de lägsta i samhället, de som var bortan för allt hopp, bortan för frälsningen, sådana som inte var välkomna in i de fina gemenskaperna. Särskilt inte typ in i synagogan eller i kyrkan, hade vi sagt idag. Där hänger Jesus. En amerikansk författare som heter Peter Scacero, han pekar på tre saker om hur inkarnationen, detta att Gud blir människa, hur det visar oss hur Jesus älskade andra människor på ett gott sätt. Och det första är ju att han gick in i den andres värld. Och det blir så bokstavligt här. Han går in i skatteindrivaren Matteus hus. Men Jesus, du kan inte hänga med dem. Du kan inte vara, du borde ju vara liksom med församlingsföreståndaren eller liksom kommunstyrelsens ordförande. Du kan inte liksom hänga med det, med de här. Jo, det är de här jag vill hänga med. Det är de här jag har kommit för. Han mötte människor på deras planhalva. Han klev in i deras hus. Och det märkliga är att de människor som andra dömde som dåliga, hopplösa och syndare, de kände sig välkomna och accepterade av Jesus. Jesus blir till och med beskylld för att vara syndarens vän. När blev vi det senast? Du hänger ju för mycket med de där. Vad gör du där med de där? När fick vi senast dåligt rykte för att vi hängde så mycket med människor från marginalen? Bjuder hem dem. Eller kanske går hem till dem. En bibellärare som heter Leslie Flynn, han säger så här om att Jesus kallar dessutom en av de här då, Matteus, till lärjunge. Vilket betyder att han är i ledarträning för att bli en ledare längre fram. Leslie Flynn säger att Jesus kallade en moraliskt klandervärd och utstött föreföll taktiskt oförsiktigt. Jag tycker det är ett fantastiskt citat. Vad otaktisk du är, Jesus. Du kan ju inte kalla en sån som Matteus. Du kan ju inte hänga med ditt rykte, ditt anseende, liksom hela din andliga karriär här. Du kommer ju liksom inte alls få makt och inflytande bland de mäktiga i Jerusalem. Och Jesus bara, jag har ju kommit för de här. Inte för de som är rättfärdiga i sina egna ögon, utan syndare. Och en amerikansk pastor som heter Tim Keller, han säger så här: Gud ser oss som vi är, älskar oss som vi är och tar emot oss som vi är. Men på grund av sin nåd lämnar han oss inte som vi är. Och det leder mig till nästa sak som Jesu kärlek visar. Det första är att han kliver in och möter människor där de är. Han möter oss där vi är. Det andra är ju att han samtidigt var sann mot sig själv. Och det är ju det här som är riktigt svårt för oss. Han möter den andre, den som är i nöd, den som är i synd, den som är i smärta, utan att kompromissa med vem han var eller vad han stod för. Syndare trivdes med honom utan att han kompromissade med vad som var synd. För Jesus syndade inte. Han var där liksom i syndens miljö bland syndare utan att bli en syndare. Han motstår varje frestelse. levde för Gud. Och samtidigt, och det är detta som är så oändligt svårt för oss, syndare trivdes med Jesus utan att han bekräftade synden. Det står aldrig att Jesus säger, ja, men skatteindrivare, ni som ni tjuvar åt lite extra. Smart alltså, bra jobbat att ni tjuvar lite extra. Liksom. Bless you i din tjuveri. Aldrig. Utan de känner sig sedda och välkomna och älskade utan att han bekräftar det som är liksom fel. Den här berömda berättelsen som så många känner till, inte minst liksom bara människor i samhället, om när folk för, eller religiösa sanningssägarna kanske, för äktenskapsbryterskan i Johannes kapitel 8 till honom. Och de religiösa vill att Jesus ska döma henne till att bli stenad, vilket ju var det liksom lagliga straffet för äktenskapsbrott. Vad händer? Det står ingenting om att Jesus liksom ursäktar. Jag menar, kolla på vilken såpa som helst. Det kanske jag inte ska säga att du ska rekommendera det att göra. Men varenda romantisk komedi. Otrohet är ju liksom ingenting att leka med här. Det är ju ett brott liksom. Det är mot det som är rätt och fel. Och Jesus ursäktar inte det på något sätt. Men vad är det han säger till kvinnan? Kvinna, har ingen dömt dig? Hon svarade nej, här ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Men vad omodern du är, Jesus. Vet du inte att allt är relativt nu för tiden? Det finns inget som är rätt och fel. Jo, säger Jesus. Detta är synd. Men jag förlåter synd. Han möter den brustne, den fallne syndaren. Han möter oss där vi är utan att ge upp sig själv eller kompromissa med vem han är. Och det tredje, han levde i spänningen mellan dessa två världar. Han klev in i den andres värld utan att överge sig själv, utan att förråda sig själv. Och kan vi annat än att drömma om att vara gemenskaper där man får komma som man är? Där man känner sig trygg med att utforska vad det innebär att följa Jesus. Utan att vi kompromissar med vad Jesus står för. Jag tänker liksom nådens gemenskap, det är ett ställe man får komma med sina tvivel och vara välkommen. Brottas med pengar, med spelmissbruk, med ditt liv, din ångest, din hälsa, din sexualitet, din uppväxt, din familj, dina relationer. Du är välkommen till nådens gemenskap. Här är vi alla brustna på olika sätt. Men vi tar rygg på Jesus som är full av nåd och sanning. Jag tror att följa Jesus, det är både och. Jesus, han är radikal mot synden eftersom han vet om att det som han kallar synd, det förstör människans liv. Inte att Gud är elak glädjedödare som vill förbjuda allt roligt. Liksom. Du får bara käka broccoli, du får aldrig lördagsgodis. Nej, Gud, han är för det som är gott. Men han vet att det han säger synd, det förstör våra liv. Så han är radikal mot synden, men han är radikal i nåd och kärlek. Eftersom det är det enda som räddar oss. Han kliver in i våra hus, i våra hem, i våra världar, möter oss där vi är. Och samtidigt är ju vårt hopp att han kan rädda oss från där vi har hamnat. Jag vet inte vilken bild av det kristna livet du har. Jag tänker att det kristna livet är att vara full av glädje eftersom Gud har älskat mig först. Jag tänker att man är ute och promenerar. Gillar du att vara ute och promenera? Solen skiner. Gud är god. Jag tror inte det kristna livet är tänkt att levas under liksom en ständigt dåligt samvete över att jag känner mig otillräcklig. Utan ja, vi känner oss alla otillräckliga inför liksom det moderna livets krav och alla förväntningar på oss. Men vi är ute och går tillsammans med Jesus. Och ibland så snubblar vi. Och då, vad gör vi då? Jo, då är ju det fantastiska att Gud kommer in, förlåter oss, upprättar oss Och sen så fortsätter vi ju glada över att vara förlåtna och älskade. Hur många gånger kan man förlåta då? Hur många gånger kan man snubbla då? Hur många gånger kan man falla då? Ja, när Jesus undervisar om förlåtelse, och då är det ju hur vi som lärjungar ska förlåta andra, då drar han ju till med liksom en symbolisk tal som egentligen tyder på oändlighet. Så hur ofta förlåter Gud då? Ja, det viktiga är inte att liksom hålla räkning. 2, 5, 25. Hur många gånger har fallit? Det viktiga är ju att lyssna på vad Gud säger. Ta emot hans nåd och förlåtelse. Kom upp på benen och vandra igen. För ett antal år sedan fick jag ett mejl från en vän. Ett mejl som jag inte ville ha. Hon hade bett till Gud och fått ett ord till mig om att jag behövde omvända mig från en synd. Hon tyckte det var jättejobbigt att skriva. Och jag tyckte det här var jättejobbigt att få. Gör man sånt? Lägger man sig i varandras liv? Men det var sant. Och även om det först var smärtsamt, så är jag så glad för att hon vågade lägga sig i mitt liv. För det ledde till omvändelse och glädje i mitt liv. Jag tackar Gud för det mejlet. Och vi är jättebra vänner idag. Och ibland så hamnar vi där att vi inser: Gud, du påpekar saker, du visar mig saker i mitt liv som jag behöver vända om ifrån. Vilken bild av den kristna gemenskapen och nådens gemenskap har du? Det finns en bild som jag tänker på ibland. Jag har snott den, jag tror det är från Pingstkyrkan i Uppsala, som jag tycker är en fantastisk beskrivning av vad en kristen gemenskap kan vara. En del församlingar, det är gemenskaper, och det behöver inte vara liksom församlingar, det kan vara hemgrupper eller liksom andra sammanhang och så, är som en typ av kokosnöt. Det är ett hårt skal, det är svårt att komma in, det är sociala koder som man inte har lärt sig. Det är ingen som hejar, det är ingen som sätter sig bredvid en i kyrkan, det är ingen som sätter sig bredvid en i kyrkkaffet, det är ingen som bjuder in en ens hem. Det är liksom svårt att komma in, det är ett hårt skal, men när man väl har kommit in upptäcker man att det här vattnet, alltså innehållet, är ganska tunt och blaskigt. Har du bankat sönder en kokosnöt någon gång? Man behöver ju en hammare. Innehållet är ju liksom, alltså fruktköttet, det är ju fast, men vattnet, det är liksom ganska tunt och blaskigt. Och en sån gemenskap vill man ju inte vara. En sån gemenskap vill man inte komma till. Svårt att komma in och ingen substans i innehållet. Istället kan man drömma om att ha en församlingsgemenskap som en avokado. En mogen avokado, de är svåra att hitta. Men efter 5-6 dagar där i köket i rumstemperatur så mognar den. Mjukt skal. Det är lätt att komma in. Man är välkommen. Man bara glider in liksom. Men det finns en fast kärna. Det finns något substantiellt. Det finns något på riktigt här där Jesus faktiskt är den han är. Vilken bild av den kristna gemenskapen vill du vara en del av? Ett hårt skal, blaskigt inre, eller ett mjukt skal? Men en fast kärna. Det här är vad vi tror på. Det här är vad vi står för. Jag vill avsluta med att bara ställa 3 frågor till dig utifrån det jag har försökt dela här. Kämpar du med livet? Och det är ju nästan en kuggfråga. Jag vet, vi kommer till kyrkan och jag har varit med så länge att jag vet att man tar på sig liksom de fina kläderna och man kommer till kyrkan och man tar på sig den fina masken. Men alltså i en samling av den här storleken så finns du här som kämpar med livet. Och då tänker jag att nådens gemenskap är för dig. Här finns det nåd och barmhärtighet till den som behöver det, till dig som behöver det. Och här finns det kärleksfull sanning till dig som behöver det. Låt oss kämpa med livet tillsammans. Har du kompromissat? Jag tänker att jag försöker övertala dig. Du har nog syndat. Utan jag tror att du som Guds barn, du vet om det liksom smugits in en kompromiss liksom i ditt liv. Ibland vet vi bara, vi har börjat tumma på vad som är rätt och fel. Vi lämnar det här liksom hjärtats trohet mot Gud. Det jag en gång höll för heligt har nu liksom blivit ursäkter. Jag vill bara fråga dig, vill du vända om från detta och komma till den Jesus som är full av nåd och sanning? Min tredje fråga är, har du blivit hård? Dömer du andra utan att veta om deras berättelse, utan att veta vad de kämpar med, utan att ha klivit in i deras skor? Trivs syndare hos dig? Fariserna började som en väckelserörelse som ropade tillbaka till Guds ord. Men med tiden stelnade de i hårda regler som ingen, inte ens de själva, kunde följa. Och då finns det hopp också för dig som känner att mitt hjärta har blivit hårt, har blivit kallt, jag har blivit dömande. Hos den Jesus som är full av nåd och sanning finns det underbar balsam som mjukar upp det som har blivit hårt och kallt och stelt till att bli mjukt igen. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du är så fantastisk. Jag tackar dig att du är full av nåd och sanning. Du säger sanningen om världen, om oss. Du är den enda som känner oss rakt igenom. Du vet precis vad vi har gått igenom genom våra liv till det här ögonblicket vi får vara inför dig. Tack att du vet den som kämpar med livet och som inte känner sig trygg att ta ner masken och våga bjuda in andra. Tack att du redan är där. Du är hos den som kämpar. Jag vill be Jesus för oss alla som är med i din familj, i din församling, att vi ska vara trygga platser fulla av nåd och barmhärtighet för den som kämpar. Full av vägledning för den som är vilse. Full av sanning för den som har hamnat i att tro på lögner om dig, om sig själv, om världen. Jesus, och jag bara ber Gud att för oss alla som följer dig att vi skulle få bli mer lika dig. Jag ber för mig själv att jag skulle få bli mer lik dig med både nåd och sanning. Gud, beskydda oss från hårdheten, beskydda oss från mesigheten och hjälp oss att ta rygg på dig, du som är både nåd och sanning. Kom heligande och gör ditt verk i våra hjärtan den här söndagen. I Jesu namn.